Hej och välkommen till Kalsit och Mirakelpodden. Kalsit och Mirakelpodden tar upp spiritualitet, hur vi kan bli healade och hjälpta av djur och natur, men även både små och stora mirakelhistorier, vilket vi tycker är så fantastiskt att få höra och inspireras av. Kalsit föddes genom en önskan om en mötesplats med hjärta, fri från krav, tempo och stress, där alla är välkomna in och bara vara de är. För att det är tryggt att ta del av kunskap, landa och vara i tystnad. Eller bara samtala och möta likasinnade. Kalsit är en plats som bjuder in till både spirituell och personlig utveckling. En plats för hela livet. Våra fysiska butiker hittar du på Storgatan 22 inne i Stockholm. Nära Östermalmstorg. Och även i Österskär, norr om Stockholm på Österskärsvägen 25. Vår webbshop hittar du på butikkalsit.se. Vill du följa oss på Instagram, TikTok eller Facebook så finns vi på Butik Kalsit. Varmt, varmt välkommen in i Kalsits magiska värld. Vi önskar dig en härlig lyssning. Nu kommer veckans avsnitt. Varmt, varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Kalsit och Mirakelpodden. Jag hoppas ni alla har det bra där ute i våriga Sverige. Här i Åkersberga så känns det riktigt vårigt idag och det gör ju något extra med humöret. Med mig i podden idag så har jag såklart Madeleine, men vi har även en helt magisk gäst som heter Nadja Wallin. Nadja och jag, vi träffades alltså i början av Kalsits resa och Nadja höll även workshops i att använda sin pendel och så hos oss. Och jag vet att hon då höll på med djurkommunikation också. Och sen har vi liksom så här haft kontakt genom sociala medier och så. Och så sprang jag på henne på Yoga Games där hon också stod i en monter. Och bara kände så här, ja, vi måste ha med henne i podden. För idag så ska vi prata om ens emotionella relation till pengar. Alltså pengar är ett sånt laddat ämne för många. Och vissa ser det bara som en energi som kommer in och så kommer ut. För att liksom kunna leva livet. Och själv har jag absolut stress över pengar då och då. Och det känner säkert igen, många igen sig i. Så jag känner så att Nadja, hon kommer liksom ge oss verktyg tror jag. Och Madeleine, får säga hej till dig.
Ja men hej! Vad skönt att du har vår hos dig Sofia.
Och du det i Strängnäs?
Nej men alltså, igår snöade på ett helt sjukt sätt här. Det var sådana stora snöflingor och jag fick så ont i magen. För jag har ju lagt undan alla de värsta vintergrejerna. Ja. Men idag är det, alltså jag skulle inte säga att det är jättevarmt. Det är molnigt men i alla fall inte snö. Och det ska bli 12 grader så jag lever på hoppet. Ja, men igår var så här, vad händer?
Det kommer härifrån, jag lovar. Nu här känns det så här, man vill bara gå ut idag.
Gud vad härligt.
Och jag säger nu varmt, varmt välkommen även till Nadja. Välkommen till Kalsit och Mirakelpodden.
Stort tack. Det är
Nadja.
Ja, men det känns så fint att få gästa er en podd just idag. Jag har haft en liten emotionellt tuff vecka. Inte kopplat till mina pengar, men till andras pengar. Så det känns väldigt lyxigt att få landa här och få prata mirakel. Så tack för inbjudan. Divine timing på kalenderbokningen också.
Ja. Gud, vad härligt. Varmt välkommen. Vi ser så mycket fram emot att ha dig som gäst idag.
Tack.
Berätta lite om dig, Nadja. Du säger dels nu att du har haft det tufft rörande andras pengar. För du jobbar ju med skulder, eller hur?
Precis.
Man brukar även ibland se dig i Nyhetsmorgon faktiskt. Det är riktigt.
Ja. Ja, precis. Sen 2018 så har jag jobbat som budget- och skuldrådgivare, vilket är en kommunal tjänst. Så att folk kommer dit av fri vilja när de vill ha hjälp med sin ekonomi. Och det som är, det finns två delar i det här. Det ena är att den här tjänsten är ganska okänd. Så att även om jag får figurera i Nyhetsmorgon och prata om pengar titulerad skuldrådgivare, så är det väldigt få som fortfarande vet om att vi finns. Och sen så är det också som så att eftersom pengar är sånt laddat ämne är det så många som skäms för att ta hjälp i tid. Så väldigt många kommer till oss för att Kronofogden tipsar om att vi finns. Så det är alltså när det har gått väldigt långt och man kan komma till mig då för att man är skuldsatt på grund av en sjukdomstragedi, skilsmässa, dödsfall i familjen, bedrägeri. Och sen nu ser vi flera hushåll som har haft en god ekonomi men som inte haft marginaler för alla räntehöjningar och inflation. Så det är, ja, men alltså det är supertufft för jättemånga och samtidigt som det är tuffare för många så stramar också inkassobolag och en myndighet som jag har ett ont öga till. De stramar åt sina regler och gör det ännu svårare för mina klienter och de gör det svårare för mig att göra ett gott arbete. Så att jag är liksom, ja, men jag tycker att det är en tuff miljö att vara i, vilket är synd, för jag har verkligen älskat den här platsen i så många år. Men nu är det inte så kul faktiskt. Så jag är jätteglad att jag gör annat, för det ger mig andning. Så utöver skuldrådgivningen så driver jag ett nätverk för kvinnor som har andliga perspektiv på livet. Och det är en subjektiv tolkning, det är ingen som ska mäta någon annans andlighet, utan man känner att man har ett andligt språk och hör inte hemma i fyrkantiga världar där man pratar företagande och företagsdrömmar. Då kan man komma till oss, för vi pratar också företag och företagsdrömmar. Och med mig har jag Anna Barkfeldt som är, ja, helt fantastisk affärsutvecklare och företagsstrateg. Så att jag kommer med liksom min andliga bakgrund, intuitionen, pendlandet, djurkommunikationen, energier och allt det här. Och det jag har sett då, liksom, man översätter hela den personliga utvecklings andliga världen till relationen till pengar. Jag har ju kunnat observera det här nu i flera år och dragit en massa slutsatser och testat en mängd grejer för att verkligen kunna ge värde till människor. Och så kommer Anna in med företagsstrategin. Och sen, liksom, så illa tvunget, så var jag tvungen att lära mig sälj. Och så visade det sig att jag tycker det är superkul, så då utbildade jag även i det då. Så det är ett fantastiskt nätverk att vara i, som vi har haft sedan i juni. Och jag bara längtar tills det faktiskt är min huvudsakliga inkomstkälla. Det kommer vara så ljuvligt, roligt, underbart och värdeskapande.
Men gud vad spännande. Vi fortsätter lite på den bollen känner jag. Men till exempel, hur kan ni hjälpa ett företag då? Alltså, vilka kommer till er, dig och Anna?
Så man skulle kunna säga att den lägsta tröskeln att kliva in på är som en medlem. Och då betalar man ett medlemskapsavgift på 340 kronor i månaden. Eller är det 320? Blir jag osäker. Ja, strax över 300-lappen i alla fall. Och då får man ta del av nätverksträffar och workshops. Så då utbildar vi, då har vi liksom ett schema som vi lägger ut. Några månader i taget med vad kommer hända. Okej, ja, men ett segment som vi har framför oss är till exempel, vad är en energikropp och hur expanderar jag den? För vad jag vet, det är att människor som övar på att expandera sin energikropp, de har mycket lättare att manifestera det de vill i livet och kommunicera med hjärtat till sina kunder. Man kan typ dra parallellen så här, ja, men är jag utvilad och mätt, eller jag tror att du är hungrig, alltså så här, expanderad, du har att ge det motsatta, nej, du behöver liksom fylla på dig själv. Så vi drar in de här bitarna för att de olika andliga perspektiven som har hjälpt mig i min utveckling vill jag såklart ge vidare till andra. Och sen då har vi bootcamps med sälj. Vad är säljpsykologi? Hur kan jag sälja? Okej, vänta nu här. Jag vill coacha till exempel, men jag vet inte hur. Jag ska vända mig till vem? Hur ska jag tänka? Vad är en målgrupp? Och så här, alla de här businessprylarna som lätt att bli överväldigad kring. Och lätt att gå vilse i. Lätt att tappa sig själv i om man inte har någon att bolla med. Och många kvinnor, det här är nätverk endast för kvinnor. Många kvinnor har svårt att ta för sig för att man har växt upp och lärt sig att du är en duktig flicka, du ska göra som andra säger, du ska vara tyst och inte trampa någon på tårna. Men vi vill att alla kvinnor ska ta sin unika plats. Så vi liksom skjutsar upp i det här. Och så kommer Anna med, okej, men ett stort företag, jag älskar när hon jämför småföretagare med stora företag. Ett stort företag har liksom en ledningsgrupp som tänker strategiskt, som sen förmedlar den informationen till de som faktiskt ska utföra arbetet. Samtidigt som vi har en säljavdelning och en HR-avdelning som ser till att folket mår bra. Så att hon hjälper till liksom att strukturera upp alla de här bitarna som behöver vara på plats för att det ska bli hållbart, för att det ska bli skalbart och för att man ska orka och våga fortsätta. Och sen är vi inte redovisningsekonomer, vi har inte den kompetensen, men vi bjuder ändå in till regelbunden bokföringsfika bara för att påminna om att det här är saker vi behöver ta itu med, vi behöver komma ihåg våra kvitton, ha koll på våra grejer, är det någon adminfråga som dyker upp? Så att vi försöker verkligen skapa en helhetslösning som vi bara kan. Och det kommer ju växa ju fler medlemmar vi har, för desto mer intäkter såklart, desto mer tid kan vi avsätta för det. Och sen har vi också några få premiumklienter kan man säga. Och det är företagare som har byggt upp en modell som de tjänar ganska bra med pengar på ändå. Men modellen blev ändå liksom utifrån trygghetsperspektivet och inte från hjärtaperspektivet. Så man gör saker som man vet drar in pengar. Men var det det jag ville göra från början? Nej. Eller så var det det, men man har insett att nu vill jag tvista om. Och då får man vår hjälp i den här omtvistningen helt enkelt. Och paketera om och sälja den och hitta modet i förändring. För förändring är liksom läskigt. Jag går till en homeopat för att få hjälp med min egna liksom, både kropp och själ. Och hon sa att det finns alltså 250 homeopatmedel för den specifika rädslan för framtiden. Och jag tänker mig att förändring är ju kopplat till det. Så det är sjukt, sjukt spännande projekt. Jag älskar det. Och vi, från och med nu då, från och med april så hostar vi också fysiska retreat. Och för det som är då, som jag måste lägga till den här långa förklaringen, men det är ju podd så då får man ju prata.
Ja, absolut.
Ja, det är att vi öppnar ju det här med intentionen om att men kom hit och ta din plats som ditt andliga self. Alltså är du intresserad av astrologi eller är det human design eller är det reiki eller är du religiös? Alltså det spelar ingen roll, kom in som du är. Och jag och Anna, Anna som jag driver det med då, vi träffades ju genom djurkommunikationen. Och den historien är fantastisk, men den är liksom för ett annat tillfälle. Men då har ju liksom en av hennes hästar klivit in i Awake Rich också, som varumärket heter. För att hästar, för att de ska kunna leva, alltså en sund hästflock, behöver att alla vet vilka de är i förhållande till varandra, så att alla kan bidra med sin kompetens eller gåva vid rätt tillfälle. Det maximerar möjligheten för överlevnad. Och vi människor, vi behöver varandra, men vi har inte riktigt lärt oss hur man gör. Och till stor del för att vi inte vet vilka vi är, i alla fall här i väst, är vi liksom duktiga på att tappa bort oss själva. Så då, den här hästen, Matriarka, hon kommer in med sitt mission, och det är att hjälpa oss att komma i kontakt med vår essens. Och så som hon beskriver det är då att desto mer vi påminns om den här essensen, desto mindre kan vi stoppa den. Hon beskriver som en naturkraft som bara går inte att hejda. Och det känns ju väldigt spännande att vi öppnar den här platsen, så att kom som ditt andliga self, men vi hade ingen aning om att alltså vi skulle spåra så mycket i våra andliga intressen i det här. Så nu har vi hästarna klivit in i bolaget kan man säga, i styrelsen, ledningsgruppen.
Fantastiskt.
Jag älskar det här. Jag vill ha mirakel i köket här också.
Och inte nog med det, förstår ni. Då har vi också av en annan lång historia, så har ett medium som heter Solveig klivit in i periferin och hon kommer få ta mera plats. För hon är jätteduktig på att kommunicera med andra sidan. Och vi tänker oss att det finns mycket fint som våra förfäder kan vägleda oss in i detta. Så vi ska ha nu en testsession kan man säga med vårt gäng, där Solveig får hålla space och liksom bidra med vägledning från andra sidan. Och då hade vi som ett pre-möte innan detta, och då frågade jag Solveig om en av Annas förfäder, vad har han att säga om den här idén? Tycker han att det är bra? För då har Anna en förfader som har liksom dykt upp innan, som har liksom banat väg för detta. Varpå han svarar någonting i stil med, ja, det känns väldigt bra. Som förfader är det väldigt svårt att komma igenom nu för tiden. Det tyckte jag var väldigt
Oj.
kul, hade inte väntat mig att få ett sånt svar. Ja, så att det vill liksom, det vill bara fylla på, det bara utvecklas och det har sin egna, alltså varumärket har sin egna energi och det känns som att vi får förmedla igenom något som är en längtan från många håll. Så det känns väldigt kul.
Vad spännande.
Det låter fantastiskt.
Vi kommer länka till er i beskrivningen här i podden också sen, om de vill
Ja,
kika mer.
de var så
Men,
värt
och
det.
du har ju jobbat, som jag nämnde innan, med djurkommunikation också och liksom i det spirituella. Men hur tänker jag liksom kopplingen är, om vi nu ska ha temat pengar idag i podden, laddningen är det. Hur kan man hitta ett bättre välmående ihop med sina pengar? Kan vi lägga upp det så kanske?
Ja, absolut, absolut. Och om vi drar in djuren i det hela, för det är ju ändå en viktig del av min resa. Det jag har fått öva på i djurkommunikationen, det kallas för empatisk samexistens. Och vad är empati? Ja, men det är någonstans att man ser den andra för där den är, på ett icke-dömande sätt. Och så känner den andra personen, men nu känner jag din glädje, nu känner jag din sorg. Betyder inte att man behöver bära den, men man känner den. Och det har ju då varit en viktig del i mitt yrke som skuldrådgivare, att när det kommer in klienter till rummet som ofta skäms något enormt och förväntar sig Lyxfällan-attityd, de förväntar sig att jag ska se ner på dem, alltså det finns väldigt mycket rädsla i det här bemötandet. Och så möts de med välvilja och empati. Det är så mycket läkning som sker bara i den stunden. Sen behöver inte det alltid vara ihållande läkning, men många gånger så är det det. Alltså jag har klienter som har gått från suicid till att faktiskt välja livet på riktigt, vilket är otroligt fint att få bevittna. Men det är just det här empatiska. Och då om man ska ta det till sig själv, då måste vi först landa i någon slags radikal ärlighet. För att det finns många olika pengamönster som människor bär på. Men en sak som jag tror vi många har gemensamt i de olika mönstren, det är oviljan att titta på sanningen. För sanningen smärtar. För att i sanningen kan vi värdera oss själva. Så här, men fan, gjorde jag så här nu igen? Och jag har gjort det förr, jag borde veta bättre. Och liksom massa av de här hårda rösterna. Men om man då kan bjuda in ett empatiskt förhållningssätt till sig själv, då kan man andas ut och bara, okej, jag har gjort mitt bästa. Av någon anledning så vart det inte så bra nu. Vem kan hjälpa mig vidare? Eller hur kan jag hjälpa mig vidare? Alltså bara där har väldigt, väldigt mycket skiftat. Och någonting som jag pratar om, och faktiskt jättespännande, ska få prata om i TV4 nästa gång, är det här med ekonomisk identitet. För om vi tänker oss att vi har det här sociala arvet, det är en term som många är bekanta med, att vi präglas av vår uppväxt, vi jobbade våra föräldrar och med vad de var, de akademiker, entreprenörer, var de nya i Sverige, alltså vad är det för någonting jag kom in med som präglade mig? Ja, det är mitt sociala arv och nu ska jag bära på den ryggsäcken hela livet. Det någonstans är ju identiteten. Och bär man på en identitet som man definierar sig med, då är förändring väldigt svårt. Men om man börjar inse att okej, det här är föreställningar som jag har plockat på mig omedvetet såklart, eller liksom av farten och normaliserat. Men det behöver inte vara den jag är. Vem är jag då om jag skalar bort den här identiteten? Och då blir ju en viktig följdfråga, men vem skulle jag vilja vara? För högst sannolikt så är du den du vill vara. Alltså, högst sannolikt. Alltså jag älskar att dra den här jämförelsen. Jag har aldrig någonsin intresserat mig för att bli riktigt duktig på basket. Och sannolikt är jag ingen basketspelare. Men jag har en enorm längtan för att förstå det abstrakta, mer energierna, djurkommunikationen. Och ja, det visade sig att jag hade en fallenhet för det, men också för att jag envist inte kunde låta bli. Alltså förr eller senare måste ju någon polett trilla ner. Och jag brinner jättemycket för företagandet. Och inte så här, det är klart som fan att jag vill ha mycket pengar, men jag vill ju att alla vi ska göra det tillsammans. Ja, ett community, perfekt. Alltså så här, att våga, så här, våga vilja vara där man vill vara och inse att den här identiteten som jag bär på, den behöver inte vara sann bara för att den känns väldigt, väldigt, väldigt sann. Så en av mina största föreställningar som, jag vet inte hur länge jag bar på den, det var att jag var sist med att fatta allt. Så att när jag väl hade lärt mig något, då var det för sent för att dela det med världen, för jag var ändå sist liksom. Så vad spelar det för roll? Den kan jag ju garva lite grann åt nu, för nu inser jag att det kanske inte är så. Men det illustrerar så tydligt hur man kan lura sig själv i sin identitet. Jag är inte en sån som sparar, vilket folk som säger. Jag är inte en sån som kan tjäna pengar, som kan sälja. Jag är inte en sån som tycker om siffror. Alltså vi har alla de här grejerna. Och lösningen blir då att inse att okej, jag kan välja att vara kvar i den här identiteten och normalisera den. Eller så kan jag börja bryta ner mitt beteende i vardagen för att ta hand om mina reaktioner och därmed kunna ändras.
Men jag tänker också, handlar inte det om, nu ska jag få ner det här i någon form av i ord, hur jag har suttit och tänkt när du pratar, Nadia. För att någonstans handlar ju det här om synen på sig själv. Precis som man har den här ofta synen på sig själv att nej, men jag är inte en person som tränar. Jag har haft en jättejobbig uppväxt, så att jag kommer aldrig kunna ha en bra relation för att jag har sett min relation till min pappa eller mina föräldrars relation. Eller att antingen så kanske det handlar om, som du säger, att så här, nej, men jag blev ingen basketstjärna för det intresserar inte mig. Alternativt, jag blev ingen basketstjärna för att jag har fått för mig att jag inte kan. Att man
Den finns ju
bestämmer
också.
sig, ja, att man liksom någonstans bestämmer sig för att jag är inte en person som kan spara. Nej, men vem vill du vara? Ja, jag vill vara en person som sparar. Ja, men varför skulle du inte kunna vara det då? Det känns
Ja,
som
men
att det
precis.
någonstans
Det är
handlar om
exakt
att, som du
samma.
säger, att ta in, det låter så fint, att ta in den här självkärleken även i sin relation till pengar. Att vara snäll mot sig själv och tänka, vem vill du vara i den här? Ja, jag vill vara en som tjänar pengar. Jag vill vara en som kan sälja. Du kan det.
Ja, framförallt du kan lära dig, du kan
Ja,
öva. Vi kan
precis.
öva, alltså det är så mycket livet, alltså så mycket av att vara människa som handlar om
Ja.
att öva. Vi övar på våra förbannade relationer, vi övar på vårt företag, vi övar på hälsan. Alltså allting är övning. Och kan man, och det, du har helt rätt i det du säger, att det är ju personlig utveckling, så det är väldigt tema,
Ja, men så fint att
it's
ta
same
in det
liksom.
även i den ekonomiska aspekten. Och det är det vi tycker är så häftigt med ditt sätt att prata om pengar. Just att ta in personlig utveckling, energier, vem vill du vara? Du kan allt du vill har du inom dig i relation till ekonomi, pengar, sparande. Häftigt.
Och det är så mycket förlåtelse i det som är så himla
Ja,
fint.
hur
Verkligen.
tänker du om man är stressad över sin situation, sin ekonomiska situation? Det kan ju gå ut över alltså, sömn och mående, alltså, det går ju ut över så mycket. Hur skulle du ge tips till någon som har den här stressen?
För det första, alltså faktiskt bli väldigt ärlig med siffrorna. För att i liksom personlig utveckling och andlig utveckling så handlar det så mycket om välj dina tankar och välj dina känslor. Vilket också är sant när det kommer till siffrorna. Men det finns också väldigt nödvändig och relevant information som siffrorna har att säga. Huruvida om det är panik på riktigt eller inte. För det kan finnas faktiskt så här konkreta åtgärder som man behöver göra. Alltså man kan behöva förhandla abonnemang, man kan behöva dra ner på kostnader, man kan behöva sälja någonting, alltså sluta köra bil och åka kommunalt. Det kan finnas sådana saker som är absolut nödvändiga att göra för den enskilda individen. Så att våga börja prata om siffrorna och hur det faktiskt ser ut. Och någonting som är väldigt vanligt, alltså jag vet inte hur många gånger jag har råkat ut det här själv och förmodligen också varit den liksom samtalsparten som bara, nej men du klarar det, det är ingen fara, kör på bara. Och man bara, men vänta nu här, varför säger du, varför ger du mig det tipset? Har du sett mina siffror? Nej, då kan du inte säga det först. Om någon i din närhet eller du själv är stressad över din ekonomi, men börja med att gå igenom siffrorna. För att där kommer vi se, så här, okej, vet du vad, du sitter lugnt i båten. Ja, okej, det kanske inte är samma livsstil som du är van vid. Alltså det kanske inte kan spara lika mycket, kanske inte kan resa, kanske inte, vad vet jag, men du har det lugnt, du sitter säkert. Då kan vi gå till det emotionella, mentala på en gång, att det är prio. Men samtidigt, som om det finns praktiska saker som man behöver förändra, så behöver man också gå till tanke och känsla för att ekonomisk förändring tar lite tid. Alltså det finns, ja, vi har liksom månadskostnader och årsgrejer, alltså det tar tid. Men håller man allt inom sig så är det värst, för då laddas skammen och isoleringen. Och där liksom, om man tänker sig, om man pratar i känslor som i vibrationer, att det finns känslor som är lågvibrerande, alltså väldigt tunga att vara i. Då är ju skam till exempel en sån väldigt lågvibrerande känsla. Det är så jobbigt att röra sig i skammen. Städa hemmet är tungt. Alltså det är tungt att existera i skam. Om man jämför då med, man är kreativ i sitt projekt, man är nyförälskad. Alltså du har så mycket energi, du behöver inte äta, sova, du kan bara köra på liksom. Det är en högvibrerande känsla. Så att få hjälp att hantera de här känslorna och frigöra sig från dem, det avgör ju huruvida du kommer orka med en ekonomisk förändring långsiktigt eller inte, eftersom det tar tid.
Jag tänker också om man laddar om de tunga känslorna till det här nyfikna, att så här, shit, det här kan bli bra när jag får reda på eller kommer fram till förändringarna jag kan göra. Och att man har stöd i det. Och också då att det innebär att man har pratat om det, att man liksom får mer så här, ja, men nu gör jag en härlig lista här som jag sitter och ritar massa blommor på. Och de här numren ska jag ringa och bocka av och stryka, sen slänga lappen att jag ringer. Alltså att man gör så här, att det blir en mer lätthet i att bocka av saker och så, än att bara tänka på de här grejerna och inte
Skjuta upp det liksom.
skjuta upp och att det bara ligger som ett svart moln liksom i
Och
huvudet.
så tänker jag också någonstans sätta fokus, nästan skriva ner en intention, så här, vad vill jag uppnå med det här? När jag har bockat av de här sakerna, när jag oavsett om det här handlar om att ja, men den här månaden kommer bli skral, kanske nästa också, det kanske inte blir en utlandsresa det här året. Men så här, vad kommer det ge mig? Jag kommer att känna lätthet. Jag kommer att få leva ut efter mina förutsättningar. Jag kommer kanske kunna spara en liten, liten buffert. Jag kommer att känna mig lättare när jag lägger mig på kvällen. Att inte bara fokusera på vad tar det här ifrån mig, att jag nu behöver smalna av om det nu är så. För det är ju så för många i de här tiderna. Utan vad kan det ge mig att faktiskt smalna av då? Och för vem skulle, vad är viktigt? Är den där utlandsresan viktig att jag kan sova gott om natten? Och sen får det vara. Men jag tänker ju som du säger, Nadia, på de här laddade orden. För jag sitter och tänker på en mening som jag fortfarande kan få suga i magen och studs när folk säger så här, nej men jag har inte råd. Alltså den meningen är så här, jag skulle aldrig säga till mina barn så här, ah, kan vi gå på bil? Nej, vi har inte råd. Kan vi köpa den? Nej, vi har inte råd. Jag skulle säga så här, nej, inte just nu. Sen om vi inte handlar, handlar, det låter som att man går på plockan. Men nej, vi köper ingen hund just nu för vi har inte råd. Det kan ju vara stora grejer, vi åker inte till Grekland, vad som helst. Men just den meningen, när någon annan säger den också så här, ja, men ska vi hitta på det här? Vill du följa med på det här? Nej, jag har inte råd den här månaden. Då tycker jag att det är modigt uttryck. För att man någonstans, och det handlar inte om att jag ofta inte har råd. Det är inte det. Utan när någon uttrycker orden, jag har inte råd, så gör det någonting med mig. Att jag blir liksom, oj, men hur har du det egentligen? Och vågar du uttrycka det? För att man är liksom uppfostrad med att man säger det. Jag är det i alla fall. Man uttalar inte orden, jag har inte råd. Utan man skyller väl på något. Liksom. Nej, men inte just nu. Vad är liksom...
Hur tolkar du det, Nadja, om du skulle coacha det här?
Då skulle jag vilja veta mer, liksom det här hugget i magen. Alltså skulle vi undersöka det lite grann.
Och det, jag har ju liksom inte haft någon ekonomiskt tuff barndom eller några sådana ekonomiska tuffa situationer. Jag tror att om jag själv skulle reflektera, att jag är uppfostrad i en familj där man liksom inte riktigt pratar pengar. Och man pratar inte om när man har bra om pengar, men man pratar inte heller om när man inte har råd. Så att för mig när någon uttrycker det så blir jag så här, oj, vad modigt att du vågar säga att du inte har råd. Sånt säger man inte. Jag tror att det är det handlar om. Att det finns någon sådär, man pratar inte om när det går bra, men man pratar inte heller om när det inte är bra.
Nej, och det är väldigt många som delar den upplevelsen, att man pratar inte pengar i uppväxten. Utom när det bråkades om pengar.
Ja, men det har man kanske hört någon gång. Jag kan tänka mig det. Jag känner inte igen det själv, men jag kan tänka mig att man liksom... när det
och
skiter
sen,
sig, när det tjafsas
sen från
om
ett,
pengar.
Liksom, eftersom det här är en podd som kan hantera dimensionella perspektiv på saker och ting, så är det ju som så också att du kommer ju inte bara in med din barndom.
Nej.
Utan du har ju också dina föräldrars uppväxter.
Ja.
Så att du kan ju lika gärna ha ärvt ett hugg i magen som kom från någon annan.
Ja.
Vi har en sån fin insikt från min egna familjehistoria. Vi är jättemånga syskon och föräldrarna separerade och liksom, ja, många halvsyskon och sådär. Men på min mammas sida så är vi fem syskon totalt. En sladdig syrra, så hon räknas inte helt. Hon fick inte riktigt samma uppväxt som oss andra. Men om jag då liksom tittar på min mormor, min mamma och så mig och mina tre bröder, så har vi... Vi är så duktiga på att spendera saker. Och vi älskar att rensa. Alltså, så här, jag går till second handen så ofta och bara lämnar av mig grejer. Och det är så här, jag tycker inte ens att jag köper något. Så här, var kommer det ifrån? Men vi älskar att göra mig av med saker och ting. Och så berättar min mamma vid något tillfälle att det är så jobbigt med frysen i källaren. För den är alltid full. Och hon försöker liksom tömma den. Så här, laga mat och tömma den. Men hennes man går och handlar och fyller på. Och jag bara, men mamma, jag bara, varför är det något dåligt då? Hon bara... Jag vet inte, så här. Ja, och sen så är jag hos min mormor och ber henne berätta om... För mormor är det enda syskonet liksom från... Så här, hon är den enda som kan historierna om människorna som sitter på väggen liksom i det här huset som vi har bott i generationer. Så hon berättar om de här, jag skriver ner vad de heter och så kommer vi till en tid i liksom historien när det visar sig att vi fick elektricitet 1952. Och sen brann huset ner till grunden 1954.
Oj.
Så att vi har ju ett mönster av att det är tryggare att göra sig av med saker och ting innan det försvinner. Tilliten till att saker och ting är kvar, den är väldigt låg. Och då har vi dels huset som en sån grej, men vi har också i historien väldigt mycket separation. Det är väldigt många pappor som försvinner igen och igen och igen. Så tänker vi att det är liksom dubbel bemärkelse i det mönstret. Och så delade jag det med mina brorsor som också kände så här, shit, nu var det någon polett som... Nu var det något som skiftade i medvetandet för att vi fick förståelsen för vår historia. Så dels finns det, men sen har du ju också tidigare liv som absolut präglar den du är idag utifrån vilket mission du har nu. Så att jag sj kan själv känna att, och det här var ett medium också som delade och jag har verkligen vänt och vridit på det, men jag kände att det var så mycket sanning i det, att antingen så är jag liksom häxan i skogen och lever spartanskt. Alltså bara de som behöver min hjälp vet vem jag är i princip och så gömmer jag mig. Eller så tar jag väldigt mycket plats och då får jag liksom marginaler att njuta av. Och min resa har verkligen varit att alltså, våga ta plats. Alltså den har varit så avgörande. Och jag ser absolut att det underlättar allt ekonomiskt att våga synas och höras såklart. Liksom. Så det finns så många delar i varför man känner som man gör. Men det som är egentligen viktigt tänker jag att reflektera över för sig själv, det är så här, men vad är min svaga punkt? När är jag beter mig på ett sätt som inte gynnar mig ekonomiskt? Alltså som föräldrar kan det ju vara att man kompenserar för dåligt samvete, för att man har jobbat för mycket eller tjafsat eller vad det nu kan vara. Så bara, ja men okej, vi går ut och käkar fast vi har inte råd. Eller okej, vi köper de här dyra leksakerna fast vi har inte råd. För att nu någonstans känner jag mig som en dålig förälder och jag vill kompensera upp den. Den är så vanlig, and I'm guilty as I'm speaking liksom. Och en annan, många som jag träffar kämpar med ensamheten och kan liksom shoppa för att då försvinner liksom ensamhetskänslan. Och sen är det svinmånga, apropå företagare då, som tycker att det är så jobbigt att ta betalt för man känner sig taskig. Man är rädd för vad ska kunden tycka, kommer de verkligen vara nöjda? Och hela de här bitarna, så det är ju apropå Madeleine, det du pratade om innan, det är ju väldigt mycket kopplat till egenvärde. Liksom,
Ja, men jag kan tänka mig det, just den här känslan av att men är min tjänst verkligen värd att ta betalt för? Det vet jag många pratar om i den här influencervärlden som bara small som en bom, som ofta präglades av unga tjejer, framförallt i början, som kanske var lätta att någonstans inte ge betalt för att de krävde inte mer än några produkter i utbyte. Där man verkligen nu har gått ut och varit så här, kräv betalt. Du ska inte göra gratis marknadsföring, utan
tycker
kräv
man ser det
betalt.
lite i Hollywood också. Jag har lite Hollywood-content som dyker upp på mitt Instagram. Och då är det väldigt många kvinnor som nu, hade jag varit en man nu så hade jag fått så mycket mer betalt. Och jag vet att min motspelare, han fick så mycket mer betalt. Och liksom det är något kollektivt i luften som är väldigt spännande.
Det
Men
där har jag
apropå det
tänkt på.
kollektivt.
Det där har jag tänkt på i mina tidigare jobb jag har haft. Jag har varit på internationella företag innan jag startade Calcit. Och det var liksom inget man reflekterar över. Det var såklart jag hade mindre än killarna i lön. Och det här är inte länge sedan.
Och det är så det är liksom. Men jag tänker också det du pratar om, det här kollektiva, att det kommer upp till ytan. Kan inte du också Nadja se ett skifte i det? För som jag pratade om, att när jag växte upp, jag är född 90, man pratade inte om pengar. Alltså under hela min uppväxt, jag har inte upplevt att man har pratat pengar. Vad tjänar du? Vad tjänar jag? Och, ah, nej, men vi har det så här ställt. Eller du. Nej, det finns inte. Och jag tror att det är därför jag blir obekväm i de sammanhangen, för att jag är inte van. Men jag upplever också en kollektiv förändring i och med inflationen. Att helt plötsligt pratar man om pengar. Det har jag aldrig varit med om. Nej, men vi ska inte göra så mycket i sommar för att du vet, vi har det här bolånet och man vet ju inte just nu. För att helt plötsligt finns det en kollektiv medvetenhet i att det här har drabbat alla och då är det någonstans okej att prata om det. Det är inte bara så att vissa har det dåligt ställt utan alla måste se lite efter sitt eget och då är det okej att prata om. Det kan man tycka vad man vill om, men det finns ju något fint i att man börjar prata.
Ja, alltså jag skulle kunna säga så här, att det är ju de rösterna som har en röst i samhället som drabbas och de börjar
Ja,
prata. Så det är därför är det
exakt.
man hör. Pengar har alltid varit ett tema. Men om det har gått att ignorera sin stress, liksom, för att man klarar sig ändå, då behöver man inte prata om det. Och har man inte varit en del av samhället på den nivån att man har en röst, så är det ingen som lyssnar när man pratar ändå.
Nej, det är nog väldigt sant.
Men dock, liksom, den här generationen, alltså, från 90-talet och så här, vi vill ju prata om allt som man inte pratar om.
Det är sant.
Alltså det är så här, ingen pratar om psykisk ohälsa, nu ska vi göra det. Ingen pratar om pengar och känslor, nu ska vi göra det. Ingen pratar om sex, nu ska vi göra det. Alltså det är liksom revolution i luften. Ingenting får vara osagt, ingenting ska vara skambelagt. Så det är en spännande tid på så sätt.
Verkligen, det har du verkligen rätt i. Vi är liksom generationen av nu drar vi bort skamfilten, här är vi.
tänker då temat manifestera pengar, för det är många som vill. Ja,
det vill vi lära oss, Nadja.
Det vill nog alla lära sig. Och jag tänker ju alltid att aldrig försöka bli rädd eller få panik över pengar. Så jag tänker, försöker, det går inte alla dagar, men försöker tänka flöde. Mm. Att bara liksom är avslappnad, ha tillit och flöde. Och att jag kommer få så att jag kan betala det jag ska betala.
Mm.
Sen har jag liksom fått stöttning från nära. Liksom så här, att jag ska våga känna mig värd. Att kanske få mer än att bara lyckas betala mina räkningar. Att jag ska vara värd och känna att jag vågar säga ja till att överflöd lite.
Mm.
Det handlar också om det där självkärleken. Vad är jag värd?
Ja, att jag är värd och kanske få lite extra och spara.
Mm. Jag var tvungen att göra anteckningar nu för att komma ihåg olika punkter som du tog upp, för de var så bra. Så inledningsvis vill jag då säga att jag pratar från min erfarenhet. Och min erfarenhet är bland annat att vi manifesterar väldigt olika beroende på vilka vi är astrologiskt och human design-mässigt. Och beroende på vart vi är i livet, alltså vår individuella livsresa. Så till exempel då måste vi gå in på human design. Vet man inte vad det är, då googlar man. Och så kan man liksom skriva sin lilla karta med födelsedatum och hela padrullan. Och då, det jag vill att man ska titta upp nu, det är om du är en specifik eller non-specific manifestationstyp.
Mm.
Så det finns alltså människor. Så det räcker med att säga, kärlek, tacksamhet, gott flöde, god mat. Och universum bara, jag förstår precis vad du menar och levererar. Men så finns det andra, som mig själv, som inte får lämna något osagt. För då blir det stora misstolkningar i mellanrummen. Jag är alltså en specific manifester, eller vad man kallar det.
Jag är en manifester generator.
Mm, precis.
Och då måste jag även veta då om jag är
specific eller non-specific. Mm. Och det, om vi ska bli lite nördiga nu, du mår ju bra av att göra många saker, vilket jag vet att du gör. Så det är en del som stöttar ditt flöde, att du får vara mångsysslare.
Liksom. Nej.
Ja, ja, det är väldigt viktigt. Så. Madeleine, vet du vad du är för någonting i human design?
Jag har ingen aning. Det var därför jag tog upp mobilen och skrev ner, för det här måste jag ju kolla upp. Jag har ju liksom
jag kan
sett
kolla
human
direkt.
Design.
Vet du vilken tidpunkt du är född?
Nej, det nej, vet men jag nog inte specifikt. 09:44 kanske? Vi gör så här, vi skickar ett sms till mamma Lotta under tiden du fortsätter.
Ja, och vilken ort?
Ja, men det vet jag.
Dag vet jag, hoppas jag.
Ja.
Ja, men precis. Så då har vi dels det som man behöver förstå. Alltså så här, eller jag tänker så här, ta det med sig och utforska. Och se, hur blir det här i min egna tolkning av livet och världen. Och sen något annat som jag tycker är väldigt kul att titta på det här, det är då från ett astrologiskt perspektiv. Vad har vi för planet i Venus? Och vad har vi för tecken i Venus? Och Venus är alltså då planeten för både kärlek och pengar. Så jag som har då lejonet i Venus, det är väldigt viktigt för mig att vara generös. Och det är ett väldigt spännande tema apropå pengar. För det blir inte, för vi pratar energimässig generositet. Jag får inte ge, alltså betala för middagen fastän jag på insidan känner så här, shit, det här har jag inte råd med. Det är inte en generös energi. Utan att jag behöver se till att jag är så påfylld med det jag vill ge. Att det inte kostar mig någonting att ge. Det är en väldigt potent energi för mig att leva ifrån för att jag ska kunna få det jag vill i livet.
Kan du ge ett exempel, Nadja, på vad du menar när du säger så? Liksom ett praktiskt exempel.
Ja, alltså, men typ det med middag, att jag inte betalar för alla andra om det inte är så att jag faktiskt har pengarna.
Mm.
Om det inte har med pengar att göra utan bara ren energi, då kan det vara, men till exempel, hade jag inte haft energi för det här poddsamtalet, då hade det varit mycket bättre för mig och egentligen oss alla om jag sa så här, vet ni vad, jag mår inte bra, jag är inte i skick, kan vi skjuta på det några veckor? Och sen dela med mig av min passion. Alltså så som jag får göra nu. Jag älskar, jag känner så här, vi kan prata resten av dagen. Och när vi lägger på kommer jag inte vara dränerad. Jag kommer vara påfylld. Då delar jag från en plats av att jag har. Så den är väldigt viktig för mig. En kompis till mig, hon är skorpion i Venus. Henne, alltså hon ska bara ta för sig. Det är så viktigt att hon tar för sig. Och när hon vågar ta, då händer det magiska saker. Så att det är så kul tycker jag att våga vara lite nördig. Men vad är jag för sammansättning? Och hur kan jag använda det till min fördel? Jag driver ju en podd som heter Manifestation. Och där har jag ett avsnitt om just det här med Malin Emriksson som driver Inbalance Astrology. Och då går hon igenom varenda planet och berättar. Så att om man
Men
kollar upp
gud.
sin planet så kan man ju antingen googla och liksom läsa på själv, eller så kan man höra hennes sammanfattning i det avsnittet. Det var väldigt uppskattat. Var
Tack
det?
för tips. Det ska vi också länka till
Ja.
under den här podden, för det är ju jättespännande.
Så det
Gud,
här
vad
var då mitt
roligt.
nördiga intro.
Älskat.
Då kommer vi
Fortsätt,
in på
Nadja.
detaljnivå. Så Sofia, du pratade om flöde. Och då, jag då till exempel som en icke-specifik person, har ju testat att manifestera med flöde. Ja, jag vill ha mer flöde i min ekonomi, säger jag. Vad händer? Jag blir den som så här, ofrivilligt blir så här, ja men vi swishar dig så du köper den här presenten. Alltså det blir flöde i min ekonomi, men det var inte pengar för mig att behålla. Så. Så då är det så här, okej, jag behöver i alla fall definiera vad är flöde för mig. Och jag inser att så här, det är kastord för mig att använda i alla fall. Någon annan kan ju ha en helt annan association. Så det handlar ju om så här, vad har jag för känslomässig association till ordet? Och vad betyder det för mig? Det är det som är magin, liksom den egna innebörden. Men jag förespråkar mer tydlighet. För det handlar också om i det här att våga vara sårbar med vad vi faktiskt vill. För det är väldigt enkelt att säga, nej men jag vill bara ha mer flöde. För då behöver vi inte vara sårbara och säga, så det här är min dröm. Jag vill vara med i TV4. Jag vill ha mitt egna radioprogram. Jag vill tjäna pengar på min podd. Jag vill ha 1 000 kvinnor i mitt medlemskap. Det är sårbart att vara så ärlig med den drömmen som faktiskt betyder någonting. Men det är där också kraften ligger.
Var specifik och verkligen berätta vad man vill. För jag vet en som ja, manifesterade flöde och så kom hon hem och då var det översvämning i hennes kök. Oh!
Gud alltså. Ja, du hör, du hör.
Men
Men
om
om
ni
någon...
säger att man ska liksom säga det högt, är det för sig själv eller öppet för andra?
Det beror på hur du upplever de andra som håller space för dig. Det var spännande när vi var på Yoga Games och pratade om kvinnor om deras företagsdrömmar. Och då var det några stycken som sa så här, ah, vet du vad, jag drömmer faktiskt om att starta företag. Men jag tänker inte säga vad det är. För att jag är så van vid negativt bemötande och jag klarar inte av det. Jag måste hålla energin för mig själv. Så hela tiden gå till, så här, vad behöver jag? Vilka har jag omkring mig? Och så vidare. Och sen en annan sak som är viktigt att tänka på i det här, det är att om jag ber om någonting som är långt ifrån mig, då kommer, och det här är mitt perspektiv, då kommer universum synliggöra stagnationerna som står emellan. Alltså om jag kommer från destruktiva relationer och vill ha en hälsosam relation, alltså till män, då behöver jag ta hand om mina anknytningsmönster. Jag behöver göra förlåtelseprocesser. Vill jag vara miljonär? Ja, då behöver jag förlåta mina dåliga ekonomiska val. Jag behöver släppa taget om pappas arv, mammas arv för att skapa mig en helt ny identitet. Alltså det är emotionellt krävande arbete. Men
Man
är
måste
man en person,
göra jobbet, det är inga genvägar liksom.
beroende på vem man är man en person där egenvärdet är där, då är det så mycket lättare att bara ask and you shall receive. Det är inte lika mycket jobb som behöver göras. Och det är liksom den tråkiga sanningen för vissa av oss. Men
Ja, men också viktigt någonstans. Och sen tänker jag alltid på det här att man ska nätverka med rätt personer. Och jag tänker som på Yoga Games där du beskriver att man vill inte berätta sin dröm för att man är van att få kanske åsikter kring den. Jag brukar tänka så här att om jag vill starta eget företag, den jag ska lufta min idé med kanske inte är min gamla mormor som har jobbat kommunalt i hela sitt liv med sin trygga fasta lön varje månad och inte vet något annat. För hon kommer med största sannolikhet säga, åh herregud, vänta här nu, är det ett riktigt jobb? Hur vågar du? Hur ska du kunna ha en trygg inkomst? Utan det kanske är den där morbrorn eller mostern som har startat det där företaget som gick i krasch och byggt upp igen och kämpat sig fram. Som kanske säger att så här, det kommer vara tufft ibland, men det här fixar du. Och jag ska stötta dig på vägen. Att det någonstans handlar om vem man lägger över drömmen och vädrar den med, vad man får för respons. Och att det inte handlar om att din dröm inte är värdefull, utan att personen som tar emot drömmen har ju sitt bagage när den bemöter liksom, vad du presenterar. Att det också är viktigt.
Exakt så, exakt så.
Och där tycker jag ditt community var så fint. Att bli en del av ett community där vi är så här, det kan vara tufft ibland och det kan vara lätt ibland. Och det här kommer jag in i och vi peppar varandra att få finnas i en värld där också den andliga delen är okej och kan lyfta ett företag. Superfint.
Ja, och det
Nätverka med rätt personer.
verkligen, och det kommer ju oundvikligen trigga systersår om man har det. Alltså konkurrens, och
Just
fan,
det.
nu går det riktigt bra för henne, och oj vad jag är dum som tänker sådana här tankar, jag ska inte reagera så här.
Och
Men
det
det är
finns många
ypperligt.
andra som gör det här. Varför skulle jag lyckas?
Ja, precis. Så det är ett ypperligt tillfälle att faktiskt ta hand om de stagnationerna, apropå så här, manifestera din dröm, vad är det för skit som visar sig? Ja, men nu hjälper vi åt att ta hand om det. Men en annan viktig del i det här med att manifestera mer pengar, det är tacksamhet. Och det här är också superfin grej apropå hur hanterar jag stressen kring pengar. Så istället för, och du var inne lite grann på det här tidigare, Madeleine, att istället för att fokusera på det jag inte har, vad landar vad jag faktiskt har? Jag har tak över huvudet, jag har rinnande vatten, jag har, ja i alla fall, jag har min familj, jag har en hund, jag kan andas, jag kan röra min kropp, jag kan skapa, jag kan tänka och jag kan ta in ny information. Och så bara mat mig med det här. Och då om vi kopplar det till ett pengaperspektiv om så här, mitt drömliv. Men vad vill jag känna mig då? Vad vill jag känna mig? Jag menar alltså, nej men på riktigt. Jag vill vara jävligt rik. Alltså jag har både för min egna skull men också för att det är så mycket lidande i världen som jag vill vara med och liksom stötta
Exakt.
upp. Jag vill ha jättemycket pengar. Och då när jag ser hur jag lägger handen på hjärtat och bara, men alltså så här, genuint, jag vill ha jättemycket pengar. Då måste jag observera nu, vad händer i mig när jag säger det? Dels kommer en lättnad, alltså så här, usch, jag kan slappna av, det är motsatsen till stressen. Så att vad är det för energi jag vill vara i för att manifestera mer energi? Ja, det är ju det här avslappnade tillståndet. Och då kan man ju ställa en följdfråga till Nadja. Hur duktig är du på att meditera? Ah, so and so va? Men det skulle nog gynna mig väldigt mycket av mina framtida pengar om jag tog det på allvar. Och sen en annan sak som händer i mig, det är också så här, en förväntan om att en och annan som lyssnar nu kommer rynka på näsan och bara, jaha, hon är en sån där som vill bli rik. Och det är så här, okej, det där gör faktiskt ont i magen. Och då behöver jag ta hand om den känslan av vad folk ska tycka och tänka. Jag behöver vara helt okej med att folk har sina reaktioner. Desto mer jag är det, desto mer är jag i mitt space av att jag vill ha mycket pengar och det är något fint med det. Jag vet, jag lägger inte liksom världens misslyckande på pengar. Alltså som att det är de som, det är inte, pengarna är ingen. Pengarna är inte ansvariga för något, det är vi människor. Så om jag vet att jag är en person som kommer göra riktigt bra saker med pengar, klart som fan att jag ska ha dem och använda dem. Och den behöver jag liksom bara expandera och äga, expandera och äga, expandera och äga. Så att jag kan bara njuta mer och bidra mer. Alltså få vara en generös lejon-Venus, påfylld som fan och generös som fan. Det
Det
skulle
där är
kännas
så
så bra.
fint. Ja, men och det där är så fint. Vi la upp ett inlägg i veckan just om manifestation, för det var någon som frågade oss vi har en contentutmaning där vi går igenom alfabetet och skapar content på varje bokstav, och vi var just på M. Och det var någon som skrev, kan inte förklara mer om hur man kan manifestera med kristaller? Och när jag gjorde det contentet så var det jag ville trycka på, just det här att när man manifesterar, vad jag har fått till mig i alla fall, så handlar det ju mycket om känslan. Att nästan, eller inte nästan, utan att försöka känna in hur skulle det kännas för mig. Nu du ser jag gör så här, jag blundar när jag beskriver. Men hur skulle det kännas för mig om jag faktiskt fick uppnå det här som jag drömmer om? Hur skulle det kännas för mig att få in de här pengarna? Vad skulle jag göra med dem? Vad skulle de göra med mig? Vad skulle jag kunna bidra till för människor runt omkring mig för att det här faktiskt skulle gynna många? Hur skulle det här kunna bli någonting fint och någonting bra? Och hur känns det för mig när jag har uppnått det? Och när man är i det varandet av den frekvensen av att ha uppnått det, den känslan, det är då man attraherar in möjligheter för att komma vidare. Det är så fint.
Absolut,
Det är fint.
absolut. Ja.
Sofia, kan inte du också bara Sofia lägga till, du som har ännu mer kunskap, vad finns det för kristaller man kan ha med sig när man manifesterar just ett pengar, ja, mer pengar helt enkelt.
Ja, alltså dels är ju liksom kristaller är ju inga så här trolleriverktyg som gör att det kommer
Nej.
en massa pengar på ditt konto. Men absolut ha som påminnelser och stöttning i, och då brukar jag rekommendera pyrit. Och även apatit. Apatiten är sån här, nå sina drömmar, en kick i baken, liksom kicka igång energin, manifestationssten. Och sen gröna venterin, ha lycka, tur och framgång, abundance. Så Purito och Gröna Venturin är ju med mig hela tiden. Och sen apatiten är också en stor favorit. Och det är liksom att våga se det här abundance. Att ha den känslan och bli påmind om den känslan.
Ja, men då sitter man där i en meditation eller i en bara manifestation i lugn och ro, man ser det här framför sig, man känner de här tacksamhetskänslorna som du beskriver också, Nadja, och har med sig de här kristallerna och i den känslan så kan man ju också sen, när man får upp den där lilla kristallpåsen i väskan när man rafsar efter lapsylet, bli påmind om att just det här är det jag vill uppnå, det här finns med mig, Gud, just det, den här tacksamheten, mitt i sin stressiga vardag eller när man ser den där kristallen hemma hos sig. Det blir som en fin påminnelse om att vilja komma framåt.
Jag tänker också om man sitter i lönesamtalet och liksom känner sitt självvärde och så tigerögan som vi har nu som veckans kristall, alltså självförtroende, självkänsla och liksom så här, jag ska våga be om det där extra för att jag ska kunna göra det här för min familj eller alltså vad man nu behöver liksom mer lön till för att kunna täcka lånen just nu, bara ta plats liksom. Det kan också vara en sån pepp, vad har den i fickan och bara fingra på den innan man går in eller när man sitter där framför chefen.
Vad heter den där stenen? Pyrit, heter den så?
Pyrit, ja. Det är den här
Pyrit.
guldiga, lite så här kattgulds.
För du har ett budskap med dig, Sofia, som jag uppfattar liksom mellan raderna, typ, som jag vill förtydliga. Som jag tror är en stor del till kalcits framgång. Och det är det här att faktiskt göra saker, att faktiskt be om saker. Så du lyfter en sten som ger sig kick i baken, nu ska vi göra någonting. Det är ju en alltså, sån essentiell del av att manifestera sin rikedom, är ju faktiskt att göra saker. Eller den här tigerögat då, att be om saker. Att våga ta sin plats som människa. Alltså jag ska inte förminska energiarbetet, för jag har en sån störd upplevelse i hur jag mediterade på en viss summa, en försäljning på 50 000. Och sen så dyker det upp någon som bara, hej, jag hörde din podd, så här, vad kan jag köpa av dig? Och jag bara, nej, jag har inget till salu nu. Hon bara, jo, men alltså, jag vill verkligen jobba med dig. Jag bara, ah, okej, så här, men jag har det här och sen har jag faktiskt ett premiumerbjudande, men det är inte klart än. Hon bara, okej, men återkom när det är klart. Och jag bara, okej, ja, så här. Och då hade jag så här, jag hade, men mediterat på just det här att sälja en high ticket-grej. Jag hade inte marknadsfört det, jag hade inte pratat om det, jag hade inte skapat det och hon ringer och frågar efter det. Så allt sånt där är ju också möjligt, men jag personligen kan inte förlita mig bara på det. Jag är lite för intellektuell, jag har lite för mycket kontrollbehov, jag har väldigt mycket så här jungfruplaceringar i mig om jag får skylla på astrologin. Så att allt det där, allt det magiska finns här, allt det magiska är möjligt, men vi måste också göra jobbet för att kunna ta det när det kommer vår väg. Så vad hade jag gjort
Exakt.
fram tills att hon ringde? Jag hade i alla fall lärt mig hur man skapar ett premiumerbjudande så jag kunde snickra upp och ge det till henne. Vad
Precis.
behövde jag göra sen? Jag behövde verkligen öva på egenvärdet, att jag var värd de här pengarna. För jag bara kände så här, det här gör lite ont att be om det här. Det gör ont nu att inte sänka priset. Det gör ont att... Så jag behövde liksom ta hand om stagnationerna. Så att vara en aktiv medskapare, alltså livet i co-creation, alltså vara en aktiv medskapare. Så att ring folk, ställ frågor, lär dig saker, men lättnaden, lugnet, bönen, kristallen. Alltså jag har ju, de kristaller jag har, de är ju faktiskt från kalcit. Som jag köpte där 2020, eller när jag var hemma hos dig, tänkte jag säga, i din butik. Och när jag kom hem med dem så var det framförallt en selenit som då min son, hur gammal kan han ha varit då? Tiden går fort, men ja, han var liten, sex
4 år
kanske,
sedan. Ja.
4 år sedan, ja, 8 då. Han höll den här seleniten i handen och båda mina ungar är lite så här, ja, mamma, du är spirituell, men vi är inte det, typ, lite så. Han håller den här seleniten i handen och bara så här, mamma, vad är det som händer? Vad är det som händer? Varför vibrerar det i hela min kropp? Vad är det som händer? Och så bara börjar han fnittra och fnittra och fnittra och fnittra. Och det här höll i sig.
Wow.
Han fick ju en fysisk aktivering av stenen, vilket också har hänt mig. Och då kan man så här, liksom vifta bort mig med att men du är ju som du är, så du kan ju, ja, det kan ju vara si eller så liksom. Men alltså, jag tror verkligen att kristallerna har väldigt mycket mer kraft, precis som jag tror att stenar i naturen och träden också har. Alltså det finns mycket mer från oss att att liksom lära oss att ta tillgång av och också ge till. Så att det får bli, liksom, det handlar inte bara om att vi ska få. Det tänker jag,
Det är
det vet
också
jag inte.
flöde.
Ja, men verkligen så att vi också ger någonting till stenarna. Så att vi, man brukar ställa dem i månljuset och liksom sådana saker. Att faktiskt ge, det handlar inte bara om att vi ska ha hela tiden. Men jag tror det finns så mycket mer magi. Men i väntan på att magin sker, var aktiv, gör saker, var mänsklig, ta del av världen.
Ja, men det handlar ju någonstans om att så här, jag manifesterar min dröm och känner den här tacksamheten för det jag har och det jag önskar uppleva. Men det är ju någonstans som vi säger med kristaller och allt sånt här spirituellt, att take action ligger ju hos dig själv. Sen kan man kanske inte gå hem och sätta sig på sin kammare och bara, nu väntar jag på att Postkodmiljonären ringer. Utan du kanske behöver liksom se dig omkring, vad har jag för möjligheter? Kan jag gå någon kurs som intresserar? Befinn dig i den energin du vill hamna i. Vill jag skapa den här barnboken, men kanske ska ta en komvuxkurs i litterärt skrivande. Befinna mig i de miljöerna och sen när möjligheten kommer, när den ges dig, se ditt självvärde och våga ta dig an det och inte ska väl jag, eller nja, är det här värt det,
Och
mina pengar?
var öppen för tecken när det kommer också. Det är ju så himla coolt. Där liksom har jag hittat verktygen och jag har ju mycket idéer som sagt. Jag gillar att göra mina idéer till verklighet. Det är liksom, det är mitt
Vi
kall.
vet.
Det är mitt kalleliv för någonting och så här. Ja, verkligen. För att jag vet inte om det är väl också säkert någonting stagnerat liksom bakåt, att man kanske inte fick göra det när man var mindre eller kanske att det är ännu längre bak. Men nu liksom ser jag till att jag gör det för att jag känner att jag har rätt att göra det. Jag vill ha kul det här livet, som jag brukar säga till kunder. De bara, gud, du har så mycket nu, det är två butiker. Jag bara, ja, jag försöker, och du har häst. Ja, men jag vill krama ur allt ur det här livet och
Men du
lära.
hittar ju också alltid sätt att få det igenom. Du kan ju kläcka en idé och jag blir så här, ja, det skulle man kunna göra. Och sen dagen efter, då skickar du en länk och då har du tagit reda på hur man gör det. Det går ju fort och du tar ju för dig av livet. Så jag kommer fixa det, nu gör vi det. Det är
Ja,
häftigt.
för jag vet att det går ju. Alltså, det
Ja,
går ju.
exakt.
Det finns ju verktyg och tecken och information att
Ja.
göra det. Och sen är det ju då alltid pengarna ofta som bromsar, att man kan göra en del grejer. Och det är där jag behöver jobba. Det handlar inte om nu. För mig är det så här, jag har jättesvårt att säga så här att jag vill bli rik. Jag vill ha mycket pengar. Det är så här, oh, det tar emot. Men jag vill ha pengar, framförallt i det här företaget, för att kunna växa och ge ännu fler
Exakt.
möjligheten att ta del av det kalcit vill ge och sprida och få andra att känna. Men det är svårt. Och så länge jag känner det där, så är det såklart det inte kommer på det sättet.
Du
Ja,
måste
men
känna att du är
precis.
värd att få sprida det
Ja, men
av
också
världen.
så här, vi kan ju också då, alltså det finns så många infallsvinklar i det här. Vilka associationer har du till ordet rik? Det kan definitivt finnas många positiva laddningar till det. Men det kan också finnas väldigt mycket negativt. Alltså det kan finnas hur föräldrarna pratar om de som hade mer pengar. Alltså, och låt säga att man hade föräldrar som var så här, oj, 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 vad har de gjort för att förtjäna de där pengarna? Förmodligen ingenting bra, maffia eller vad det nu kan vara. Det är klart att man inte vill bli en rik person, för man vill inte ha den värderingen från sina föräldrar. Så det kan finnas, alltså vissa ord kan komma med en historia, så man kan behöva läka innan man kan använda historien, innan man kan använda orden. Och det gäller liksom ordet rik. Det gäller pengar, det gäller flöde, det gäller abundance. Alltså det var länge som jag älskade ordet abundance och länge som jag hade jättesvårt för det. För jag kände bara, det var så förknippat med ha-begär och liksom det här övermaterialistiska som jag ser och som vi lever i. Och liksom, det var liksom kräk på abundance. Och sen så hade jag en jättefin upplevelse i meditation och kände bara så, aha, det är det här det betyder. Och så nu kan jag använda ordet igen och mjukna in i det. Så att alla de där vägarna finns ju. Men för den saken skulle behöver man inte använda ord heller som skapar stagnation. Jag gillar väldigt mycket att lyssna på Abraham Hicks. Och hon pratar ju väldigt mycket om, och det får ni länka till ifall folk inte vet vad det är, för det är en ljuvlig källa till inspiration. Men dels om kalibrering. Alltså att rik kanske är för långt bort, men välj ett ord som är närmare. Ja, men jag vill känna mig riktigt tät. Alltså, jag vet inte, komma på någonting. Det kanske är enklare att få leka i den.
Ja, men jag vill vara en jätteframgångsrik företagare med ett stort företag. Ja, det är kanske ett annat sätt att se. Då behöver man ju mycket pengar.
Ja, men man får hitta sina formuleringar som känns närmare. Och
För
sen var det
poängen
någon.
är, alltså slutkänslan är ju frihet för mig. Att
Samma
jag
här.
ska få mer frihet i tid, att vara med min familj, att vara med där jag mår bra i stallet. Och samtidigt driva det här fantastiska företaget som jag älskar. Så att friheten är ju jätteviktig för mig. Och det är därför jag också gillar att vara egenföretagare, för att jag kan rå över min tid själv. Men det är den där gnisslande pengar, att det ska styra så mycket i hur man ska kunna känna i frihetskänsla. Där hänger liksom ett litet frågetecken för mig. Liksom, att det...
Precis, och då blir det paradoxalt här, för jag är helt med dig i resonemanget rent logiskt, men energimässigt då har du ju lagt friheten utanför dig. Så då blir ju övningen, hur kan du känna dig fri oavsett hur det är, och sen låta den friheten expandera. Och då skulle en formulering kunna vara, jag är så tacksam över hur Butik Kalsit stöttar min frihet. Jag är så tacksam hur Butik Kalsit stöttar min tid med barnen och hästen och liksom. Att man, det får vara vägen, och så har man, och sen får man ju testa, vad händer i en sån här formulering? Blev det bra eller behöver man sen skruva upp volymen lite grann längre fram och leka med formuleringar? Så att våga vara nyfiken på det där. Frihet är ju verkligen ett huvudtema i mitt liv också. Så att det, i början när jag var som mest låst och bestämde mig för att vara fri, då var det så här, okej, okay, jag är fri att välja min tanke. Jag är fri att ta en promenad. Jag är fri att, så börja liksom verkligen så här, där jag är, och sen får det expandera.
Vad fint.
Ja, jag minns min första frihetskänsla jobbmässigt. Det var när jag satt på en tjejmiddag och tog beslutet i mig själv att jag ska säga upp mig från där jag är. Och då såg jag precis ut genom fönstret där vi satt. Jag sa inte det här till dem då, utan det var mer så att då bara, nej, det är det enda rätta, jag vill säga upp mig. Och bara kände så frihet i hela kroppen och alla möjligheter jag hade framför mig nu om jag blev liksom mig själv och fri. Liksom. Och den känslan, den grundar jag mycket i än idag. Liksom. Allt som bara
Jag
är,
minns.
det är det som är, allt är så öppet, jag kan göra vad jag vill.
Jag vill så gärna ankra in en sak för lyssnaren till det här som du delar. För du har en sån självklarhet att du får göra vad du vill, att du kan göra vad du vill. Sen kan du ha gjort arbete för att komma dit, det vet jag inte. Men du har en sån självklarhet i det. Som mest, alltså most likely, så är det någon lyssnare som bara, lätt för henne att säga, för hon kan bara köra och hon kan bara detta. Och då kommer vi till det här med identitet. Det är enkelt för Sofia, för hon är en sån identitet, kan man bestämma sig för att tänka. Och det är svårt för mig, för jag är en sån här identitet, kan man tänka. Eller så kan man så här, hur är den där energin egentligen hos Sofia när hon är så där jävla självklar? Hur är den energin? Vänta, kan jag få smaka på den? Kan jag få känna på den? Hur känns den i min kropp? Vänta nu, sträcker lite grann på mig, tror lite mer på mig själv. Jag vet att jag kan, uff, det här känns bra. Och då blir den övningen. Så varje gång vi ser någon annan med ett karaktärsdrag eller energi som stör lite, då är det för att vi vill ha det. Och då kan man inspireras av det och låna i så här mikrodosera, så här lite. Jag känner det lite igen i hjärtat, nu känner det i magen, jag känner det i benen. Oh, det här är ganska skön energi. Jag ska gå och handla med den här energin. Jag ska gå och köpa mjölk, för jag kan. Alltså, så
Men och det
man.
här är så himla intressant, Nadja, för att för mig som, jag är ju bara uppväxt med föräldrar som har de här 9-5 jobben, liksom, och det är så man jobbar. Jag har ingen kring mig, ja, en person som är egenföretagare. Så att när jag kom i kontakt, jag har alltid känt mig instängd på mina arbetsplatser och en sjuk frustration i att inte kunna styra min tid, men inte riktigt veta att det är så jag känner, utan jag har bara känt ett skav. Sen fick jag ju chansen att jobba hos Kalsit och insåg ju så här, ja, kan man jobba så här? Är det här ett jobb? Det var liksom, jag kände ju inte att jag jobbade, för det var roligt. Och jag minns exakt samma känsla som du, Sofia. Det var när jag för ett år sedan, eller ett och ett halvt är det nu, tog tjänstledigt en dag i veckan från mitt 9-5 jobb, för att den dagen skulle jag bara jobba med Kalsit. Och jag kände plötsligt att jag fick 3 dagars helg varje vecka. För när jag gick på torsdagen så var jag så här, trevlig helg! Och så där, de bara, ska du vara helg nu? Nej, jag ska jobba. Men jag kunde ju styra min tid som jag ville. Jag kunde jobba var jag vill, när jag vill. Men med saker som jag också får ett driv av. Och nu har jag gått in i väggen för ett år sedan av helt andra anledningar, mycket på grund av att jag har jobbat det här 9-5 jobbet som har skavt. Men att också få nosa, för att när du säger det, så här, vad väcker det i dig som lyssnar när Sofia är så självklar? För mig väcker det, men så där kan inte jag göra. Men jag vill också kunna göra så. Men att nosa på det, vara öppen för det och hänga i den energin, hänga med människor som har den energin, har ju fått mig att känna att där kan de, kan jag. Det här vill jag också göra mer av, för att jag ser hur bra de mår och det känner jag att jag dras till. Jag vill också vara så där. Jag vill också, varför skulle inte jag kunna? Så det är så fint att få inspireras av andra och just den här känslan av att oavsett, det kanske är för någon att jobba 9-5. Och då känner den här känslan att gud vad skönt, jag känner mig trygg, jag känner mig lugn, det här känns bra för mig. Det är olika för alla. Men just den här känslan av att känna att man hamnar rätt och att ett jobb inte är jobbigt, utan att ett jobb får en att känna glädje och
Ja, det
lätthet.
känns ju som att jag har varit ledig sedan den dagen.
Ja, jag förstår precis vad du menar med det. Även fast jag
Jag har
aldrig jobbat
faktiskt.
mer än vad jag egentligen gör just
Nej,
nu.
du jobbar jämt. Men Sofia,
Ja, men
jag
det
kan
är
ju också höra av oss
skillnaden.
till varandra sen kväll. Liksom. Är du uppe och gör det här? Men jag ska bara pilla på nyhetsbrevet. Men gå och lägg dig. Nej, nej. För att det är kul. Det är inte jobbigt.
Nej, vi har faktiskt i en onlinekurs just med relationen till pengar, det är energin av att jobba. Alltså man bara hör ordet. Jobba, det är jobbigt liksom. Bara ordet har den
Ja.
laddningen. Så vad skulle hända ifall vi pratar om att bidra? Istället för att säga så här, vad jobbar du med? Så bara, vad bidrar du med till världen? Eller vad vill du
Gud, vad
jobba
fint.
med när du blir stor? Vad vill
Ja.
du bidra med till världen när du blir stor? Det är helt
Ja.
annan energi.
En helt annan känsla. Och då känner man ju direkt vad man vill vara och inte vara. Känner jag. Och varför skulle du som lyssnar inte vara värd att befinna dig i den lättheten, frihetskänslan, oavsett om du känner dig fri av en fast trygg inkomst på ett 9-5 jobb eller som egenföretagare eller som vad det nu kan vara. Varför skulle du vara mindre värd att känna det som Sofia beskriver än någon annan? Känslan av att jobbet inte är ett jobb utan ett sätt att bidra och få in pengar för att du ska känna dig mer fri och få möjligheten att uppleva allt du vill i det här livet.
Men jag vill också
Det
liksom
är ju
inflika
självkärlek.
med att den här friheten, det är ju inte bara glass och ballonger, utan det
Gud,
är
nej.
också en enorm rädsla att jag måste få in till min egen lön, att kunna betala mina egna lån. Så att det är en enorm frihetskänsla och den energin väger ju högre än rädslan. Och då är det värt.
Ja, och då är det värt det. Och jag är övertygad också om att den rädslan går att ta hand om och transformeras till ännu mer beslutsamhet och trygghet. För alltså, rädslan motiverar ju som fan. Men tänk om den kunde få bli en ännu mer förankrad beslutsamhet i att så här, du vet vad du ska och du litar på dig själv. Du vet att du är kapabel till att lösa det. Du löste det förut, du kommer lösa det igen. Så att jag tror att de här jobbiga känslorna som kommer, de kommer med mycket viktig information som är bra att ta hand om. Men jag tror inte att de behöver leva med oss hela tiden. Sen däremot tror jag att de kommer tillbaka när vi står inför en ny expansion. Så att när något nytt större ska in, men då behöver vi rensa lite mer clogs in the pipes, som Abraham så fint säger. Alltså rensa rören. Så att det är verkligen så här, man ska inte vara för snabb med att kategorisera känslor till höger och vänster, men jag tycker det är spännande att nyansera möjligheterna med dem.
Och se det som när man blir rädd och osäker, då är det lärdomar som är på G. Då är det någonting jag ska lära, kanske göra annorlunda till nästa gång, eller verkligen lära mig att reflektera över. Så försöker jag se det. Och att
Det
det
tror jag är
liksom, och
jätteklokt.
aldrig gå in i rädslan, utan att gå över i tillit. Att det här är liksom, lämnar jag över tillit och gör kloka val nu så kommer det liksom
Vad
lösa sig.
menar du då när du säger aldrig gå in i rädslan? Vad menar du när du säger så?
Det gör att jag blir snävare, att jag blir stelare liksom i hela mig och hur jag ser framtid och allting. Utan jag försöker liksom reflektera, så okej, det här grundar sig i rädsla för att jag inte kan betala hyran till stationshuset eller alltså det blir längre följder. Och då försöker jag hellre backa hem det och säga och att förstå, så okej, nu är det rädsla jag går in i. Vad kan jag göra för att den ska lätta?
Men
Fint.
handlar inte det lite om samma sak som under meditation, när många människor säger så, jag kan inte meditera, det bara poppar upp tankar och jag får inte bort dem. det handlar inte om att få bort tanken. Det handlar om att se tanken för vad den är och låta den flyga förbi. Och lite samma beskriver du, Sofia, att jag ser det här. Jag ser att det här är en rädsla. Jag väljer att inte gå in i den, men jag observerar den och låter den vara. Och sen fortsätter jag med det jag tror på.
Eller också den här sinnesrobönen som har levt med mig i många, många år, att acceptera det jag inte kan förändra. Förändra det jag kan. Och mod att inse den skillnaden. Att inte gå in i saker som jag inte kan förändra. Men jag kan göra någonting åt det jag kan förändra. Och sen inte stånga sig blodig. Alltså förstå det. Att skillnaden däremellan. Att det går inte liksom att stånga sig blodig i något som inte... Utan välja en annan väg där jag kan förändra det.
Ja, jättefint. Jag tror också att det är en balans där som många får öva på för att inte råka hamna i ett förtryck av sina egna känslor. Alltså, jag ska inte gå in i det, jag ska inte gå in i det, nej, alltså blir bara så stel. Men när jag lyssnar på dig så hör jag hur det är så här, nej men du andas, reflekterar och väljer att inte agera på den känslan. För det är en sån, jag lärde mig det väldigt nyligen och jag använder det igen och igen och igen. Det är att när vi agerar i stress, då är det alltså reptilhjärnan som är aktiverad och det är lika bra beslut som vi fattar då som när vi är alkoholpåverkade. Alltså inte
Oj.
jättebra. Och den blir tydlig. Då är det så här, ja men känn stressen, andas, gå ut och spring en sväng, slå på en kudde, prata av dig med någon. Men okej, tänk, vad är det som händer? Kolla på siffrorna. Och alltså acceptansen, ja. Tacksamheten, ja. Och så nu fattar vi beslut. Jag kan säga att mina sämsta ekonomiska beslut har jag tagit i hyperstress. Alltså det
Såklart.
sämsta. Alltså.
Men det är fint att den här andliga och energin och framförallt självkärleken, vad du känner att du är värd, att du plockar in det i, eller ni i ert företag, och att det får liksom göra entré i den ekonomiska världen också. Jag tycker det är fantastiskt.
Ja. En fråga till. Om man vill tänka mer att energi eller att pengar är bara energi, hur skulle du säga då, Nadja? Hur ser du på det ordvalet?
Jättekul att du säger det. Jag vet inte om du... Av någon anledning så hittade jag ett jättegammalt inlägg när jag tar upp just det. Har du hört mig prata om det innan någon gång?
Nej.
Jätterolig tajming verkligen. För att jag bodde på Aruba för länge sedan och då började jag yoga på riktigt och så fick jag en mentor som var så här Reiki healer från Colombia, lite äldre. Och jag kom där i min bil som så startade ibland och ibland inte. Och jag hade inte råd att köpa ny BH. Liksom. Och det var verkligen så här, det var tajt i ekonomin. Och jag visste inte vad jag skulle göra för att förändra situationen. Och hon bara, don't you worry Nadia. Money is just energy. Och jag bara, okej. Okay. Jag har precis avslutat mina akademiska studier i offentlig rätt. Vad fan betyder det du säger? Och det var liksom så många som sa det där igen och igen och igen och igen. Money is just energy. Och sen en tid senare så var jag tillbaka i Sverige och jag var ensamstående med en tvååring och så skulle jag föda mitt andra barn. Och var så här, okej, okay, money is just energy. Jag förstår inte vad de säger, men jag måste lära mig att förstå. För jag behöver förändra min situation. Och det är väldigt svårt att liksom förstå abstrakta koncept när man inte har någon att fråga och de man har frågat kan inte svara. Liksom, hur letar man då? Jo, men det är livet som visar vägen. Alltså, någonstans blir det här ask and you shall receive. Jag var fast besluten att förstå det. Och så som det mest konkret jag skulle kunna säga idag, det är ju verkligen det vi har pratat om idag. Jag nämnde det här med att känslor kan vara lågvibrerande, alltså lågpotent energi, man är kraftlös. Eller högt vibrerande, man har mycket kapacitet att göra saker, testa, synas, höras, dela med sig, för det är bara tjoho, liksom. Så då har vi liksom ett spektra, så här, min energi, liksom, översatt till känslor. Och sen har vi det andra då, så här, men vad betyder pengar för mig? Eftersom jag pratar om pengar, vad väcker det i mig? Om jag direkt tänker på orättvisa, kapitalism och skitstövlar och kavajnissar som sitter på kapitalet och allt det här. Ja, men det är klart att min high vibe inte vill matcha sig med sån skit. Absolut inte. Så då kanske jag behöver reframa pengar till något annat. Eller som vi var inne på, prata om vad är målet då? Men jag vill ha tiden, jag vill ha huset, jag vill ha djuren. Att det är kanske är det som blir high vibe-matchen och så får pengar bara snika sig igenom som en eventuell lösning då. Så på så sätt skulle jag vilja länka samman pengar i bara energi. Men
Att
för
jag tänker, så att pengar ska, när jag tänker pengar så ska det ge mig samma känsla som när jag tänker frihet.
ja, alltså det är en väldigt bra ekvation och det kan kräva väldigt mycket arbete. Men om du tänker stallet till exempel, en ridtur i skogen, att det direkt blir frihet, då är det en potent energi som du kan använda på en gång. Jag ser väldigt många fördelar med att arbeta med pengablockeringen och det är därför jag är så passionerad över det. För att i pengablockeringarna så ligger inte bara blockeringar till pengar, utan ligger mycket annat också, kopplat till relationer och egenvärde. Så vågar man se in i sin egna skärseld kring ens historier kring pengar, då har man jättemycket att vinna på det. Alltså det är hela mitt fokus i min personliga utveckling har handlat kring pengar. Först för att överleva och kunna försörja mig och två barn, sen för att våga ta plats som en företagare, sen för att faktiskt bygga någonting på riktigt. Alltså det här våga ta plats var en lång resa för min del. Och vad har jag fått på köpet av att våga fokusera på pengarna? Jo, jag föreläser gärna, liksom ring mig så kommer jag. Jag är med i tv, inga problem, livesändning, jag tycker bara att det är kul. Jag kan sända live på Instagram, jag kan gråta en skvätt på Instagram, alltså jag tar plats, jag bryr mig inte. Jag kan prissätta, det är fine, jag skickar glatt fakturor på, alltså jag hade ångest för att skicka en faktura på 500 spänn när jag var djurkommunikatör. Nu är drömmen att få fakturera bolag på 45 000 för en föreläsning på en timme. Och det är liksom, det är inga konstigheter, snart är jag där. Och liksom, jag värderar mig själv bättre i relationer till andra människor, jag kan sätta gränser, jag kan uttrycka mig. Så mycket kommer med pengar, så att jag älskar det som tema. För det sista jag ska säga på det då, varför det är så himla bra, det är att det är så konkret. All annan personlig utveckling, mer eller mindre, kan man riskera att ljuga för sig själv i. Ja,
Det går inte att
nej, men det är så
mäta.
himla bra. Nej, men det är så bra. Nej, det blev ju inte riktigt som jag ville, men var det meningen skulle det ha hänt, men det har inte hänt. Och så kan man liksom hamna i självförnekelse. Men din budget kommer att vara jävligt ärlig med dig själv. Att så här, ja, du har ändrat ditt beteende. Nej, du har inte gjort det. Ja, du ökar ditt egenvärde. Nej, du har inte gjort det. Och för vissa kanske det handlar om att nej, men jag vill inte ha mycket pengar. Jag vill leva väldigt minimalistiskt. Det är min sanning, det är min rika sanning. Och ja, då kommer det att visa sig. Så det handlar inte nödvändigtvis om att alla ska vilja bli miljonärer. Men ska jag vara ärlig med mig själv, så ja, jag vill ha jättemycket pengar.
Jag med.
Ja, let us be rich, let us be rich.
Men då
Så
du
jag kan väl
säger något
då...
viktigt där, Nanna. Nej, men du säger, jag bryr mig inte om vad andra tycker. Jag tycker att det är verkligen så här empowering slagord som du bara gled in med där. Men att så här, jag gör det här och jag gör det här och jag vill göra det här och det här betyder något för mig. Jag kan fakturera och jag bryr mig inte vad andra tycker. Det är väl någonstans det man måste börja jobba med. Att så här, oavsett om jag vill leva minimalistiskt eller bli miljonär så måste jag gå i min inställning att jag gör det som är rätt för mig. För jag vet bäst för mig och jag bryr mig inte vad andra tycker. Det är jättesvårt,
Det
men
tror
det
jag
ligger
faktiskt
framför mig.
jättemånga sparar pengar och köper hus för att det är vad som förväntas av
Ja.
en vuxen, ordentlig
Ja.
person.
Stort, stort tack Nadja. Gud vad vi har pratat. Vad ser jag klipper det här så det ska bli runt en timme.
Nej, du behöver inte det. Det får bli längre. Det får bli ett påskavsnitt som man kan lyssna på under påsken.
Mysigt. Jättekul. Och jag tänker att jag avslutar med ett av mina favoritcitat. Som
Det vill vi.
många, som jag gav mig själv för att öva upp gränssättningen i manifesterandet av tid och pengar. Och då är bakgrunden att jag kommer från så här, duktig flicka, vill finnas för alla och hjälpa till, har jättesvårt att säga nej. Och jättesvårt att känna att tiden räcker till, vilket är problem om man vill känna sig rik och fri. Då måste man känna att tiden räcker till. Så då gav jag mig själv lite edge och så sa jag, I'm a rich bitch. I've got time for this. Och så bara, nu så har jag satt mig på stolen.
Tack, det var avsluta veckans avsnitt.
Alltså Nadja.
Rich bitch and I have time
Det är det vi kommer ha nu som slagord på våra jobbmöten på Kalsi.
Älskar. Tack för att
Alltså
jag får.
Nadja, tack för att du gjorde det. Och vart kan man komma i kontakt med dig om man känner att jag måste prata mer med den här människan?
Men då Instagram, awake.rich är vårt nätverk. Och sen vill man se mig ofiltrerat utan riktning, då är det Nadja Wallin på Instagram.
Och vi kommer länka till allt det och poddar och diverse grejer vi har pratat om under det här avsnittet också. Nadja, tusen tack för att du tog dig all den här tiden och gästade oss och spred det här budskapet kring pengar och manifestation. Fantastiskt. Vi är så tacksamma att du har gästat oss.
Tack så jättemycket.
Tack. Puss och kram allihopa.
Ha en fortsatt fin vecka och vi får se om det här släpps innan påsk. I så fall ha en fin påskhelg och så hoppas vi att vi hörs snart igen.
Ja,
hej då! Hej då.